Jag lyckas inte få morotsnäsan och fastna i dödskallen.
Så Tobias, vad fan?
Det var ju bara så, okej, titta inte på Tobias. Det kommer inte gå att titta på Tobias nu. Du får tänka, börja läsa ett mejl. Ja,
god dag allmänheten, ni lyssnar på Bibblan svarar, en podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Bibblan svarar. Här försöker vi komma med lite mer ingående svar på de frågor om allt möjligt som ställs av er alla på bibblansvarar.se eller direkt till oss på Bibblan svarar-podden. Hej och välkomna till podden Bibblan svarar. Jag heter Tobias Nordberg och med mig har jag Anton Joling.
Hallå!
Och Emilia Djurberg-Kvillén.
Hej, hej!
Du ska ha så många efternamn.
Ja, jag vet. Jag får ta bort ett av dem eller byta helt och hållet.
Jag tänker att vi bara ska börja kalla dig för djuret.
Djuret, ja.
Gud, vad obehagligt det är. Eller bara så här, vi skiter i efternamnen och bara kör förnamn.
DK.
Ja, DK. Det var jag i skolan, så det funkar.
Ja, ja, det är bra.
Eller bara Emilia den första som
ja, du Emilia den första
i organisationen också.
Ja. Vad ska vi prata om idag?
Jag ska prata om bostäder och svenska standarder. Kommer jag komma in lite grann på också.
Mm, standarder.
Mm, eller hur?
Det gillar vi i biblioteksvärlden.
Vad ska Emilia prata om?
Jag ska prata om SAB-systemet.
Oh, det blir bättre och bättre.
Eller hur? Men där är ju någonting som vi förhoppningsvis kan någonting om i alla
fall. Ja, vi får väl se där. Jag ska testa er lite på era SAB-kunskaper.
Ja, säg inte för mycket om allt.
Ja, dammit.
Kör vi igång.
Jag har tänkt att jag skulle besvara frågan, hur liten får en bostad vara i Sverige? Och här har operatören svarat att Bibblan svarar inte löser skoluppgifter, som vi var inne på i förra avsnittet, Emilia.
Absolut, jag gillar den fortfarande väldigt bra. Bibblan svarar löser inte dina skoluppgifter, precis som biblioteket inte löser dina skoluppgifter.
Jag tänker, vill man göra det lätt för sig som operatör så kan man bara svara den på allting. Ja. Men ja, den här operatören länkar ändå vidare till Boverkets hemsida som tips på en källa. Och ja, jag tänkte ju säga att vi på podden här, vi har ju inga sådana skrupler att vi inte ska svara på skoluppgifter. Så jag tänkte att jag skulle besvara den här frågan.
Ja.
Perfekt.
Ja,
men deadline för den där skoluppgiften har säkert passerat för länge sedan.
Ja, det tror jag också. Ja.
Äh, vad synd, för annars hade jag bara kunnat ta fram papper och penna och så skriva ner.
Alltså, jag vet i fasen ifall det här avsnittet kommer hjälpa så mycket, för jag ångrar så jädra mycket att jag valde den här frågan. Jag har liksom suttit så länge och bara tittat igenom så här, typ, lagar, regler, förordningar, och det är hänvisningar hit och dit om olika kapitel och paragrafer. Och de liksom bara hänvisar till varandra utan att det blir någon klarhet i det hela. Och liksom, jag känner att de inte kommer fram till någonting, utan liksom alltid bara gåter. Så det har inte varit kul, den här frågan, och det har varit väldigt mycket tid för väldigt lite resultat. Jag är lite bitter på den här frågan.
Låt oss höra nu.
Ja, men jag börjar då såklart som operatören, eller dit operatören hänvisar då till Boverkets hemsida. Och där kan vi då läsa att bostad, det avser hus, lägenhet, rum eller annat utrymme att bo i. En bostad kan antingen vara permanent bostad eller fritidsbostad. Det finns liksom inga större krav då på vad som räknas som en bostad. Det kan vara en villa, men det kan också vara en studentlägenhet eller en sommarstuga. Och det är så här, fine, då har vi koll på det. Det finns liksom ingen kryphål eller någonting här, utan det är verkligen alla typer av boende. Och sen så försökte jag hitta så här, men okej, hur lite får en bostad vara som minimum? Men som sagt, det står ju absolut inte i klartext någonstans. Men på Boverkets hemsida så kan vi i alla fall hitta att bostäder ska dimensioneras och disponeras med hänsyn till sitt långsiktiga användning. Bostäderna ska också inredas och utrustas med hänsyn till sin långsiktiga användning.
Fast det måste väl vara upp till var och en. Hur jag inreder min bostad, kan man inte vara, måste jag ta hänsyn till
det är vissa
långsiktiga
grejer som,
användning?
Det är vissa grejer som måste finnas i den om man säger så, för att det ska räknas som en bostad. Jag kommer komma till det sen också. Och bostäderna också måste vara lämpliga för sitt ändamål. Och det låter ju också ganska vettigt om man tänker sig. Man kan inte hyra ett förråd och så säga att det är en bostad. Liksom.
Ja.
Och på nästa grej som jag hittade, då fick jag verkligen upp hoppet. För då står det så här. Hur stor en bostad måste vara, och alltså hur liten den får vara, påverkas av kraven på bostadsutformning och tillgänglighet i BBR.
Oj, det låter svårt.
Ja, det är Boverkets byggregler i BBR där också. Mm. Och vilka funktioner som ska finnas i en bostad beskrivs i BBR, kapitel 3, avdelning 22. Jag vet, det står inte paragraf, så jag vet inte hur man ska läsa det där. BBR 3:22, ifall ni vill kolla upp det. Så då gick jag in där och kikade på vad jag hittade. Och det verkade vara en lista på funktioner som en bostad ska ha för att vara lämplig för sitt ändamål.
Ja, låt oss höra.
Ja, och nu har jag bara tagit med de olika rummen som finns. Så mm-hmm. som jag var inne på, så finns det också då inredning och utrymmen som behöver finnas. Men här är det rum, för jag tänker att vi ska ha det bara så litet som möjligt.
Mm.
Men då ska en bostad ha minst ett rum för personhygien, rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro, rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila, rum eller avskiljbar del av rum för matlagning.
Okay.
Men vi kan också läsa att i bostäder som är högst 35 kvadratmeter eller i studentbostäder som är högst 35 kvadratmeter så får utrymmena för funktionerna daglig samvaro, sömn och vila och matlagning finnas i ett och samma rum utan att vara avskiljbara.
Ja, det, kan okay.
Det är okej att bo i en etta. Men då.
Precis,
ja,
det är okej.
Jag tänkte bara så här, min lilla så här skollåda på 15 kvadrat när man var student, bara så här, det var inte jag delat där, inte.
Hade du 15 kvadrat? Jag hade 18 kvadrat, tyckte det var litet och bra när jag pluggade i Borås.
Ja, nej, min första var 15 kvadrat.
Vad är din minsta lägenhet, Tobias?
Ja, runt 20 tror jag, när jag flyttade hemifrån, precis.
Ja.
Jag har inte bott i någon sån studentlägenhet, så jag har klart mig undan det.
Nej. Ja, okej. Okay, ja. Ja, men då är det Emilia som är ledare eller vinner den här tävlingen då. Jag trodde verkligen jag skulle ta hem det på 18. Men, ja,
slog det.
Ja. Men en sån typ studentbostad behöver då egentligen bara två rum. Ett för personhygien och ett för allt annat då. Sen så är det så att finns det dessutom gemensamma utrymmen i byggnaden, typ som en studentkorridor. Så kan de enskilda bostädernas rum för personhygien, matlagning och daglig samvaro samt utrymme för måltider, helt eller delvis, sammanföras till de gemensamma utrymmena.
Mm.
Och det är ju väldigt vanligt i studentlägenheter och studentbostäder.
Ja, men eller hur?
Man har kök, delar kök tillsammans eller så. Mm. Och i värsta fall också behöver dela badrum med varandra.
Hur var det på dina 15 kvadrat?
Jag hade eget badrum.
Ja, det hade jag också, vilket jag är väldigt nöjd med. Sen så hade jag en kokplatta. Men inte någon typ ugn eller någonting.
Nej.
Hade du det i din?
Nej, jag hade delat kök.
Delat kök. Jag kan ju säga att jag använde inte en ugn på 3 år. För jag var inte i det gemensamma köket. Jag gjorde all min mat i där.
Mm. Jag flyttade efter ett halvår så och fick en bättre lägenhet.
Ja, nice. Jag bodde där i 3 år. Men jo, precis. Men i och med att de får vara då i de gemensamma utrymmena så har vi bara ett rum kvar. Och det är egentligen då för sömn och vila. Och till den här regeln så finns det ett allmänt råd som säger dimensionerande mått och inredningslängder som är lämpliga vid utformning av bostaden finns i svensk standard 91-42-21. Ja, men då tänker jag så här bara, yes! Här har vi svaret på frågan. Liksom, en bostad får vara så liten att den får plats med ett rum för sömn och vila så länge det finns gemensamma utrymmen för allting annat. Och måtten för det här rummet. Det finns liksom i min heliga graal, den svenska standarden.
Mm.
Så jag sökte efter den svenska standarden och den låg bakom en betalvägg.
Tanken också.
Så det gick inte.
Dun, dun, dun. Ja.
Så efter så att jag slet mitt hål lite grann så lyckades jag sedan komma över typ som en liten provläsning av den här svenska standarden.
Mm. Bara så ni förstår, lyssnare, det här är den budget vi har att jobba med på den här podden.
Ja, precis. 1 000 kronor för att köpa in en svensk standard. Nej,
inte en chans.
Det går inte. Men i alla fall hittade den där provläsningen och så stod det så här, ja men den här standarden är frivillig och blir tillämpad när den åberopas. Ja. Följaktligen betyder skall i standardtexten inte en myndighetsföreskrift utan endast något som skall uppfyllas om man gör anspråk på att ha uppfyllt standarden. Så det var så här, ja men även ifall jag hade hittat de här dimensionerna som anges i den svenska standarden så hade inte det angett minimimåtten för ett rum för sömn och vila. Bara liksom minimimåtten för ett sånt rum som säger sig uppfylla svensk standard.
Oj, okej.
Och här också så här, kommer jag tänka på, jag bodde i, den förra lägenhet jag bodde i var så här, i en ganska gammal byggnad. Och när jag flyttade in där så sa min pappa, eller han tyckte det var jättekul att säga typ, det här är så gammal så den här följer inte svensk standard. Vilket då innebar att typ min diskbänk var lägre än vad den ska vara. Och det tyckte han var svinkul, för att jag är ju ganska lång.
Du är jättelång.
Och jag hade ingen diskmaskin heller. Så varje gång jag fick så här, skulle stå och diska, så fick jag ställa mig med benen så här, bredbent isär, för att kunna komma ner någorlunda och fortfarande ha en, ja, men, någorlunda rak rygg liksom. Men nu då, tack vare det här, så vet jag äntligen vad han menade med det. Ja. Okej, svensk standard i de här dimensionerna, fine. Ja.
Mm. Jag har tänkt på, det finns ju sådana standardmått, men folk är ju väldigt olika långa. Det måste kännas väldigt olika, för jag menar, en standardhög diskbänk för mig och för dig, Emilia, måste ju kännas på helt olika sätt.
Oh ja, för jag menar, jag är absolut kortast av oss alla tre här. Och för mig funkar standard ganska bra.
Ja, det gör det för mig också. Men det måste ändå kännas på helt olika sätt för oss. Standard måste kännas mycket högre för dig än vad det gör för mig.
Ja, och, men man har ju fått lära sig att men du ska ha dina,
Var det armbågarna i 90 grader? Eller
armbågarna
vad är det?
I 90 grader. Tack, jag kom och glömde bort vad armbåge hette. Jag bara, axeln.
Ja, men armarnas knän. Eller?
Ditt armbäck. Det är mitt alls, men det är så att standard blir ju fel för att alla människor är ju olika.
Ja, precis. Sen så är det väl också lättare att ta en pall och ställa sig för att komma upp på den här diskbänken än vad det är om man råkar vara lite för lång för att försöka komma ner. Ja, jag tänkte att jag skulle gräva en liten grop precis där jag stod och diska, så jag kom ner lite grann. Men det funkar ju inte.
Jo, men jag kan ta fram en pall. Det är ju svårt.
Ja, i alla fall, jag fortsätter då och alltså det här med att det var frivilligt med svenska standard, hade jag läst lite noggrannare på Boverkets hemsida så står det ändå ganska bra där också. Mm-hmm. För Boverkets byggregler består av bindande regler och allmänna råd. Och det är i de här allmänna råden som hänvisar till svensk standard. Man måste inte följa de allmänna råden. Däremot så är det så att om man följer det här rådet så anses det att man uppfyller den bindande regeln som rådet hör till. Och om man inte följer det allmänna rådet utan löser det på ett annat sätt, då måste man själv kunna bevisa att den här regeln ändå har uppfyllts. Så det är mycket lättare ifall man bara följer standarden, men man måste inte göra det. Men i alla fall, här någonstans så kände jag mig bara väldigt tom och frustrerad och visste inte vad fasen jag skulle göra. Så jag gjorde en så här Hail Mary och så mailade jag till Svenska institutet för standarder och så bad jag dem om hjälp.
Men det är bra, man så här, kontakta någon som kan det här bättre.
Ja, men eller hur?
Man vet aldrig vad som kan hända.
Nej, och det fick jag faktiskt svar då från en väldigt hjälpsam person som heter Tobias. Och Tobias erbjöd sig också att vara med i podden och besvara den här frågan. Ja.
Och vad snällt av honom.
Eller hur? Så jag tänkte jag skulle ringa honom och så ska han få hjälpa till att besvara den här frågan. Och det här är ju första gången vi försöker ha med telefonsamtal i den här podden, så vi ber om ursäkt ifall ljudkvaliteten inte blir så bra.
Gärna att Tobias Lundgren precis.
Ja, hejsan, det här var Anton från Bibblan svarar-podden.
Ja, hej.
Tjena. Nu är du med på högtalartelefon här med mina kollegor Emilia och Tobias.
Hej!
Och så,
hejsan.
För det första, tack så jättemycket för att du ville vara med och hjälpa till att besvara den här frågan. Jag tänker du kan väl börja med att berätta vad du heter, vad du arbetar med och vilken erfarenhet du har.
Ja, mitt namn är Tobias Lundgren och jag jobbar som projektledare på Svenska institutet för standarder, förkortat SIS.
Ja.
Jag är projektledare för en teknisk kommitté som kallas TK598 som jobbar med ariamätning och byggnadsutformningsstandarder.
Ja.
Med mera.
Det låter ju väldigt passande för den här frågan.
Ja.
Ja.
Jag är även utbildad arkitekt.
Ja, men se där. Det är bara ännu bättre. Men ja, jag kontaktade dig för att jag skulle besvara den här frågan. Hur liten får en bostad vara i Sverige? Och jag läste ju på Boverkets byggregler som hänvisar till svenska standarden. För jag tänkte att det var ju det som styrde hur stor en bostad fick vara. Men det stämmer ju inte riktigt, svarade du mig. Så vad är det egentligen som styr hur liten en bostad får vara?
Ja, jag kan ju börja med att säga att det är inte svart på vitt.
Nej.
När det gäller bostadsutformning eller byggnadsutformning i stort. Och vi får in många frågor om det här. För just den standarden som du frågade mig om.
Ja.
Den heter ju SS 914221.
Precis.
Och i Boverkets föreskrifter så hänvisar de ju till den här standarden för exempel på mått som uppfyller reglerna och kraven som Boverket ställer på byggnader och deras utformning.
Ja, precis.
Men så som reglerna är skrivna från Boverket så är hänvisningen inte bindande, utan det är ett allmänt råd.
Mm.
Och det är det som gör att skillnaden mellan att man måste följa exakt så som det står i standarden eller att man kan följa så som det står i standarden. Det är ju den kravnivån som myndigheterna eller vad som står i lag då, eller i föreskrifter eller i förordningar. Och i det här fallet så står det bara i reglerna att om du följer det som står i den här standarden,
ja,
då uppfyller du kraven. Men om du kan bevisa på annat sätt att du ändå uppfyller funktionskraven som är det som du måste uppfylla, då kan du använda andra mått eller hänvisa till andra standarder, branschstandarder och så vidare.
Just det, ja. Det känner jag igen, det hittar jag också. Som du länkade med, yeah, när du svarar på mejlet där också, ja, precis.
Yeah.
Men finns det då liksom, kan du försöka besvara den frågan, hur lite får en bostad vara? Går det ens att svara på den frågan?
Ja, det man kan säga är ju att i Boverkets regler, ja, i byggreglerna, så står det att man ska ha vissa funktioner. Och det är, du ska ha liksom ett rum anpassat för som ett sovrum, mm, ska ha en toalett, ska ha ett kök. Och de köken måste ha en minsta storlek. Men så som reglerna är uppskrivna så har de inga mått som säger exakt hur stort ett kök eller ett sovrum ska vara.
Nej.
Jag har inte gjort någon uträkning på vad som är en rimlig storlek. Men det man kan säga är ju att alla de här funktionerna måste ju ha en minsta storlek som summa summarum blir då den minsta bostaden. Och då är det ju kombinerat olika funktioner och att de ska vara tillgängliga utifrån det som står i kraven. Och då, om man skulle följa standarden,
ja,
så skulle bostaden vara ungefär det som vi ser idag på de minsta bostäderna. Det finns inte många lägenheter, enrumslägenheter som är liksom 20 kvadratmeter, utan om man ska följa både i standarden som ska vara för en tillgänglig nivå, att man har tillgänglig på så vis att en person som sitter i en rullstol ska kunna ta sig från rum till rum och kunna använda kök och kunna använda toalett och så, då behöver ju bostaden vara en viss storlek, och det är ungefär det vi ser idag. Men det betyder inte att enligt regelverket kan bostaden vara mindre om det är så att säga, om en stor del av samhället eller av branschen kan bevisa att det här går faktiskt att göra utrymmena mindre och de är ändå tillgängliga för personer i rullstol och som andra funktionsnedsättningar.
Ja, vi pratade lite grann, för jag har bott i en på 18 kvadrat och min kollega har bott i en på 15 kvadrat liksom. Och de känns ju kanske, ja, inte som de var jätte handikappanpassade, om man säger så.
Nej, och då, det är klart, det beror ju på hur planlösningen ser ut. Men om man bara räknar, liksom lätt på en hand räknar, om hur många kvadratmeter krävs det för en säng till exempel.
Mm.
Ja, en vanlig säng för en person är ju nästan 2 kvadratmeter. Och då om man ska tänka sig att man ska ha en bostad som är 15 kvadratmeter, bara en säng tar upp en väsentlig procent,
ja,
av den bostaden, mer än 10% av bostaden, då kan man ju tänka sig att det är inte rimligt att ha 15 kvadratmeters bostad. Men det betyder inte att så som reglerna ser ut just idag, att det inte går, att vi kommer till den punkten, att det inte finns. För reglerna, de bindande reglerna, de är skrivna väldigt generella. Och just nu pågår arbetet från Boverkets sida även göra dem ännu mer generella. I princip bara ha funktionskrav som beskrivande att det ska vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning eller som sitter i rullstol.
Mm.
Utan några mått på de funktionerna. Och det kommer ju resultera i att du får kanske ett större spektrum av vad som ses som tillgängligt.
Ja, men då tror jag vi kan nöja oss med det svaret där då. Tack så jättemycket Tobias för att du ville vara med och för att du hjälpte mig, och både ditt mejl var ju väldigt hjälpsamt, men även telefonsamtalet.
Tack så jättemycket!
Tack! Ja, ha det gött! Hej hej!
Ha det bra, hejdå!
Herregud, vilket krångligt ämne det här är, märker man ju.
Ja, verkligen.
Ja, så det var ju så att jag ångrar ju väldigt mycket att jag tog tag i den här frågan. Ja.
Och vi förstår ju varför de fick ett sånt svar på frågan som de fick från Bibland svarare, för det här, det är ju väldigt mycket gråzoner, märker man, och lite så här. Och jag blir så här lite bara, undrar om det här kan ha något att göra med så här tiny house och tiny homes, som är jättepopulärt nu i så här, USA och England och så många ställen, att, och det här van life och så här, att man vill bo på en liten yta.
Ja, men precis, alltså, jag har ju hittat, men jag har sökt runt lite grann, att det har byggts så här, om en studentbostäder, jag tror det var i Lund, som ligger på 10 kvadrat.
Ja.
Mm. Jag hittade en, det var i och för sig typ i Italien, men då var det en liten lägenhet på 5 kvadrat som fanns någonstans.
Det är så litet.
Det är jättelitet.
Det är lite väl litet faktiskt.
Ja, det måste det vara. Du får plats med din säng, men sen du har ingenstans att ha några grejer alls.
Nej, det är ju i princip det. Men ja, så en svår fråga, men svaret blir ju egentligen så här, men det finns inget jätteenkelt svar, utan bygg litet och så ser du ifall någon ifrågasätter det. Om de inte gör det, skitbra, då får du.
Ja. Mm.
Då har Bulan svarat för din fråga om vad är skillnaden på UHC och HCU? Och den här frågan har faktiskt svarats av Tobias.
Ja.
Och jag kände bara så här att det här, kära lyssnare, ni tänker bara, vad är det för konstiga bokstavskombinationer de pratar om nu? De här känner jag inte, är det någon ny diagnos eller så? Nej, utan det här är SAB-systemet vi pratar om. Och i frågan om vad som är skillnaden på UHC och HCU, så är det så att UHC betyder att det är ungdomsböcker av skönlitterär bemärkelse, eller ja, men det är en vanlig bok du läser, en berättelse av sånt slag.
Precis, ni kan känna, om ni har lånat böcker från Bibblan, en vanlig typ deckare eller någonting, så kan ni se att det på ryggen står antingen HC eller HCE för det mesta.
Och det är ju där då den här HCU kommer in. Och den finns inte, vad jag kan hitta, och nej, du hittar den inte heller. Och att det kan vara mycket väl vara så att personen som ställde frågan menade UHCE.
Mm.
Och då skulle det vara skönlitteratur som inte, originalspråket inte är på svenska, va?
Mm. Mm. Översatt skönlitteratur, precis. Ja.
Och SAB-systemet då, det är ju, det står ju för Sveriges allmänna biblioteksförening. Och man bara, men det har ju ingenting med det här att göra. Och men det är det klassifikationssystem som de flesta biblioteken har använt i Sverige. Fast det håller på att ändras nu, för vi håller på att gå över till Dewey, vilket är det internationella bibliotekssystemet.
Som, men nästan alla folkbibliotek, alltså sådana vanliga kommunbibliotek och så, som vi jobbar på, använder ju SAB fortfarande. Ja. Mm. Det är framförallt universitets- och högskolebibliotek som använder Dewey.
Håller också folkbiblioteken på att gå över till Dewey?
Ja, ett fåtal har det. Och jag tror att det Kungliga biblioteket har liksom som mål att alla ska gå över till Dewey.
Ja. Mm. Och ni kan också lägga till det att SAB-systemet uppdateras inte längre. Utan för ett klassifikationssystem som SAB-systemet är för någonting, klassificerar böcker, men också andra medier. Och användes, precis som Tobias sa, på folkbibliotek, skolbibliotek och forskningsbibliotek. De flesta forskningsbiblioteken dock, och universitetsbibliotek och så, har gått över till Dewey. Den första upplagan av SAB kom 1921 och byggdes då på den klassifikation som då användes i den vetenskapliga bibliotekens associationskatalog. Eller hur? Det sa jag också bara. Jaha. Systemet går också under namnet klassifikationssystem för svenska bibliotek, SAB-systemet eller SABs klassifikationssystem från Wikipedia.
SAB säger vi bara.
Ja, vi säger bara SAB. I så här. Det SAB-systemet är uppbyggt som en trästruktur.
att det varje enskilt ämne har ett signum. Ett signum är en kod på en eller flera bokstäver som ibland även använder andra tecken, och denna kod representerar ett ämne. Första bokstaven, versalen, är ett signum som anger huvudområdet, till exempel U, ett stort U då, för naturvetenskap. Ytterligare bokstäver, gemener, efter den första anger allt mer specificerade ämnen. Till exempel UA är astronomi och UAB är solsystemet. Och det finns i princip ingen gräns till hur många underkategorier och tillägg man kan lägga till på de här koderna, vilket gör att de kan bli jättelånga. Men det orkar ingen bibliotekarie med. Så vi använder oss ofta av de kortare varianterna.
Ja, men så här, 3-4 känns det som.
4 brukar vara max.
Ja, det är någon gång kanske man använder 5, men det är väldigt sällan.
Ja, jag tänker, vad är det för typ stickning och sömnande? Inte det här QCCB. QCCC, okej, det är 4. Ja. Det känns som det var så jävla många scen.
Men ja, och det är ju klädsömnad, tror jag till och med det. Jag kan ha fel.
Ja, jag vet inte. Men kokböcker är ju också där, QCAB.
Ja.
Ja, skitsamma. Som sagt, vi jobbar med det här dagligen, men vi kan dem inte jättebra. Men det är i alla fall, och det här SAB-systemet kan jag tänka många, när man kommer till bibliotek och bara så här, varför står det EA på min bok här om min bok om pedagogik? Jag tror att många tänker bara, men det här har ju ingenting med ämnet att göra. Och SAB-systemet är ju inte faktiskt för ni som lånar böcker på biblioteket, utan det är för oss som jobbar på biblioteket. Mm. För att vi ska kunna hitta och hålla ordning bland samlingarna. Mm. För vi har ju på biblioteket, jag ska ta upp exakt hur många böcker vi har på stadsbiblioteket i Uddevalla. Ett ögonblick bara. Stadsbiblioteket i Uddevalla har cirka, nu är det många siffror här, 126 000 exemplar i våra samlingar. Ge och ta lite beroende på hur mycket vi gallrar och hur mycket vi får in.
Mm.
Och det är ju jättesvårt om vi skulle sätta alla dessa böcker efter typ så här, ja men titel eller färg eller efternamn på författare. Då skulle det vara jättesvårt att hitta böcker. För det får jag ofta från låntagare. Men varför står inte alla Andersson med resten av Andersson?
Mm.
Och jag bara, ja men vi har ganska många författare som heter Andersson.
Mm.
Och vi måste dela upp dem för att de ska tillhöra då olika ämneskategorier som vi pratade om förut.
Mm.
Och det gör det lättare. Då skiljer man först och främst, ja men är det en bok för vuxna eller är det bok för barn?
Mm.
Det är ungefär första indelningen vi gör.
Mm.
Och sen då, är det facklitteratur eller är det skönlitteratur?
Mm.
Och sen kommer resten lite.
Ja.
Men ska vi säga någonting om det där? Är det så här, om det är skönlitteratur, då börjar det på H.
Ja,
mm.
All skönlitteratur har H, vilket är jättelätt. Bra, då vet vi det.
Och så är det någon annan bokstav,
ja,
då är det facklitteratur.
Är det facklitteratur? Jajamensan. Och är det så att det är ett litet U framför, före den stora bokstaven, då betyder det att det är för barn eller ungdomar.
Om det är ett litet U. Är det ett stort U så handlar det om naturvetenskap.
Ja, eller annat, precis som vi sa förut. Så att då är det ju till exempel att, som i frågan där, UHC. Ja, men då är det en ungdomsbok på svenska.
Mm.
Och här kommer vi också till de här, ja men, så här, de här tilläggen man kan göra. För är det till exempel då en HC och sen ett S innan parentes, så betyder det att det då är samlingar.
Mm.
Och sen kan man lägga till punkt 02 för dramatik, punkt 03 för dikter och så vidare och så vidare och så vidare. Och det här gör vi för att biblioteket ska vara då lätt att hitta i. Även om man känner bara, ja men vadå lätt att hitta, det är fortfarande jättemycket bokstäver att hålla koll på.
Mm, det är det.
Ja. Och man får bara lära sig att så här är det, vi har inget bättre. Be bibliotekarien om hjälp, så hjälper de att hitta.
Ja, precis.
Men det gör för oss som personal blir det väldigt lätt, för vi vet ofta, men den här personen ska ha en bok om medicin. Ja, men vad bra, jag vet att V-hyllan är.
Mm.
Och så. Men jag kan ju säga det, att SAB är ju inte min vän alla gånger, och jag är väldigt glad att vi har kollegor som är experter på SAB.
Mm. Sen, SAB är ju inget dåligt klassifikationssystem. Det finns absolut ju fler, vi pratade om Joey till exempel, och det är klart, Du är ju inte enklare, snarare tvärtom. Det är därför universitetsbiblioteken och så har velat gå över till det, för att det går att få en mycket mer exakt kategorisering.
Ja, och där är det siffror istället för bokstäver kanske vi ska säga också. Mm.
Och då är det ofta en sifferkod på 6 siffror, va?
Skulle kunna vara, ja.
Jag vet men inte. Där det går att få väldigt specifikt. Där kan ju på riktigt bli 20-30 siffror.
Ja, om man vill. Så, men i alla fall att som låntagare och besökare på biblioteket behöver ni inte oroa er särskilt mycket för SAB-systemet, utan låt personalen oroa oss för SAB-systemet, och så kan ni bara fråga om hjälp så vet vi vart vi hittar böcker förhoppningsvis.
Precis.
Men jag tänker att vi ska testa er lite på vad ni kan om SAB-systemet och de här koderna.
Ja.
Så,
ska vi nämna det också? Det finns ju en väldigt bra grej som heter Libris ämnesträd.
Ja,
så man behöver inte ha allt det här i huvudet även som bibliotekarie, utan det är bara att gå in där och så
söka på det.
Ja, gå fram i det här trädet.
Ja. Jo, men det är ju vår bästa vän. Och det är samma vi har även Libris, eller SAB-böcker som är väldigt lätta om man bara ska direkt dra fram någonting. Så att jag tillsammans med en av våra kollegor som jobbar mycket med just katalogen och SAB tog fram några stycken.
Anton, vi tävlar inte mot varandra här. Jag tror vi kan behöva hjälpas åt
vi
för att
kan, precis, det är vi mot Emilia.
Ja. Okej, men det är bra för jag har svaren så jag har alla rätt redan nu. Och jag har även tagit lite så här, jag bara, vad lite av era intressen är och lite så får vi se om jag har prickat rätt på era intressen eller om jag är ute och cyklar, vilket har hänt förut. Men vi börjar på lite enkelt då. HCI.
Det är serien.
Jajamensan, det är tecknade serier. Och då infattas manga, vanliga serier, vision novels, du vet, allt sånt där.
Vilken klassifikation har en serie som är på engelska?
På våra bibliotek har vi gjort det enkelt för oss och har då ett litet U och sen ett stort HE.
Mm.
För egentligen tror jag det är HE punkt och så massa siffror för manga. Men vi var så här bara nej.
Inte specifikt manga men serier.
Serier och lite sånt där. Och då beroende på vilka siffror du har så blir det mer indelat i vart.
Mm. Ja. Det är tilläggskoden man arbetar med där. Alltså.
Ja, jag tror engelska. Här på biblioteket i Uddevalla så står all engelskspråkig manga på HE bara, eller UHE eller HE.
Ja, för vi har gjort det lätt för oss själva. Och det tycker jag man ska göra.
Och det betyder alltså bara engelsk skönlitteratur egentligen?
Ja. Sen har vi UDB.
UD är dinosaurier och stenar någonstans där kring. Så det kanske är UDB som är specifikt dinosaurier då?
Det skulle det kunna vara. Dinosaurier står ju, alltså, det står ju med, står det inte med typ geologi och sådana saker just för att det är...
Jag tror det är typ fossil och stenar eller någonting sånt, som jag tror det är UD.
Ja, men bara. Då kan det vara...
Så då kanske det är mer specifikt i dinosaurier på UDB.
Ja, men det är helt rätt. Det är paleontologi. Paleontologi.
Just det.
Så att det är helt rätt, men vi brukar ofta bara ha den på UD för att det är lättare.
Ja. Det är också bra att jag genast gick till vad det står på barnböckerna på UD. Mm. Det står dinosaurier, inte då det fina namnet paleontologi.
Nej. Jag gjorde samma, men jag tänkte så här att nej, jag får väl bara försöka ha det riktiga ordet och inte bara säga dinosaurier. Mm. Och då tar vi nästa. QCAE. Och det här kan jag ju säga då, det är ett av mina favoritämnen.
Det är bakning. Eller?
Jajamensan! Det var en av de första jag lärde mig innan jag blev bibliotekarie och var tonåring och gick massa på biblioteket. Och så här bara, åh! Alla de här böckerna om bakning står på samma hylla med den här koden. Coolt! Det måste betyda bakning! Så där är helt klart min favorithylla. Mm. Är ni redo för nästa?
Ja. Mm.
Då har vi MZD.
MZ, så vi är inne på folktro och grejer. MZD specifikt. Skulle det kunna vara typ, om du sa att det var som på vårt intresse så kanske det är typ väsen eller monster.
Ja,
eller
någonting sånt.
Del, va?
Mm, det är ganska nära. Det är övertro och magi faktiskt. Mm. Och jag bara så här, oh, magi, vad roligt.
Övertro är rolig.
Ja, jag tyckte bara, oh, det var en väldigt spännande just term.
Ja, vad är det?
Ja, jag hann inte riktigt googla
mig. Tron på det övernaturliga.
Ja, säkert något sånt. Ni kan googla.
Ja.
Nu har vi då en med lite tillägg.
Nej.
Ja, men legitim anledning. Det var så här bara reaktion på det. Ja, då tar vi KJ.451.
KJ är fransk historia.
Ja, K i historia vet jag i alla fall.
Ja, J brukar väl vara Frankrike.
Men då är det, vad sa du, 4-5. Jag tror att det är en tidsperiod också.
Ja,
måste det vara.
Och det här är en väldigt speciell tidsperiod.
Det är säkert andra världskriget, va?
Ja, visa på det.
Fransk historia under andra världskriget.
Nej, faktiskt inte.
Damn it.
Utan det här är franska revolutionen.
Ah.
Och det är lite roligt att flera sådana här väldigt specifika saker i historien har fått egna koder. Som franska revolutionen har egen kod. Vietnamkriget har sin egna kod och så. För det finns många böcker och media just om specifikt det ämnet.
Mm. Mm.
Yes. Nu har vi en här som jag var så här bara, den här har jag aldrig hört. Jag tror att aldrig jag har sett den på en bok heller. Ska vi se. I-J-G-A.
Okej, i då är vi inne på konstarter,
ja,
och precis, grejer.
Ja, IJ. IJ är musik, va?
Det kan det vara.
Och vad sa du sen?
G-A.
G-A?
Nej, jag har ingen gissning på det här.
Nej, musik. Jag vågar inte precisera det.
Nej, men ni är ju helt rätt att det är musik. Då kan jag säga att det är ett stränginstrument. En nära släkting till gitarren på ett sätt.
Bas, lyra.
Lyra är väl nära. När du säger en lyra så finns det något annat som är lite vanligare än en lyra.
Ukulele.
Ukulele. Åh, det hade jag, skulle jag ju tagit. Det hade varit så roligt att berätta till ukulele. Nej, men det är faktiskt en harpa.
Ja. Åh.
Och jag så här, tänkte att ja, men det är...
Den koden kommer vi inte behöva
använda. Nej, jag tror inte det finns det faktiskt på någon bok. Jag får gå och kolla faktiskt i hyllan så när jag ska till stadsbiblioteket.
Ja. Det är möjligt att någon faktiskt är klassad som det, men det kommer ju inte vara en hyllplacering.
Nej, utan jag tror i sådana fall att det kanske eventuellt är sträng instrument som den står på.
Eller men bara inte. Musik.
Ja, eller bara musik så. Nu har vi den sista här. Och den här visste jag inte ens fanns. Den här är så weird och konstig. Men faktiskt inga tillägg till. Men både jag och min kollega skrattade åt den här och var så här bara, ja, det finns nog en anledning till varför vi inte använder den. Och det är A-E-T-A.
T! Vad sa du? A-E-T-A.
T-A.
Det är, A är ju biblioteksväsen i alla fall, så mycket kan jag.
A-E. Man satte det viktigaste först.
Ja, jag kände det också. Klart att vi satte biblioteken på A.
Nej, jag kan inte dem på A. Alltså A, man vet ju bara att det handlar om bibliotek, allt på A, men det är så sällan man är där och rotar efter någonting faktiskt.
Jag tror jag har sett en AEF som ska vara typ kalligrafi och sådär. Mm-hmm. Så det kan vara skrift.
Det kan det vara. Säg, om vi drar till med en gissning så är det runor då.
Ja, skitbra.
Det hade varit så jätteroligt. Men det här tog jag bara för att det är shits and giggles. Det här är ex libris kunskap.
Ja, men.
Har du något eget sånt ex libris?
Nej, jag har ju inte det. Jag visste inte ens vad det var för någonting. Och jag bara,
det vet jag.
Men. Och det är sånt händer när man öppnar den här SAB-boken på random och bara så här kollar på att det är.
Kul.
Ja, men ni var ju jätteduktiga på det här. Så då kan man ju ändå säga att ni har lite koll på SAB.
Ja.
Vi hade vetat vilken hylla vi ska vara och leta i. Så vi hade fått kolla runt lite.
Ja, och det är ofta det som räcker. Att vi bara behöver veta vilken hylla vi ska till. Sen brukar vi kunna hitta de flesta böcker. Så att, jag kan lova er, det är inte många bibliotekarier som kan hela SAB-systemet utan till.
Det hade varit väldigt konstigt om det är någon som kan det.
Ja, faktiskt. För det är ju många miljoner kombinationer säkert. Men att det räcker oftast med att du vet att du ska till hylla U om du ska till naturvetenskap och resten brukar du kunna hitta själv.
Precis.
Så där har vi SAB-systemet lite kort. Det är så här, antingen älskar man det eller så hatar man det. Jag har många gånger fått från min kollega, Mila, nu har du gjort fel. Så som tur var har vi bra kollegor som håller koll så att vi gör rätt.
Ja, det är väldigt bra.
Då så, då har vi svarat på ett par frågor här. Vad har vi fått lära oss idag, Anton?
Vi har fått lära oss att det är väldigt svårt att besvara frågan hur liten en bostad får vara i Sverige.
Mm. Absolut. Mm.
Och, ja, det är väldigt svårt.
Mm.
Emilia, vad har du pratat om?
Jo, men vi pratade lite snabbt om SAB-systemet och att som låntagare på biblioteket behöver du inte oroa dig för det, utan låt bibliotekspersonalen ta hand om det så leder vi dig rätt.
Mm. Det tycker ju däremot vissa av oss i alla fall är ganska roligt. Eller jag tycker det är rätt så skoj med klassifikationssystem. Jag tror inte att alla gör det. Jag ska inte
Nej,
säga för mycket.
Du är nog minoritet på biblioteket.
Jag kan tycka det är roligt när man får en fråga med låntagare. Så här, men jag letar efter, åh, har du några böcker om fåglar? Om man vet en gång, aha, det är på UGG. Ja. Så går man direkt dit utan behöver kolla upp det.
Ja,
då
det
blir man lite glad. Ja. Ja. Jag är också väldigt nöjd att jag inte behöver klassificera böcker, alltså typ läsa igenom en bok och lista ut vart den ska hamna någonstans.
Att det finns många människor som gör det åt oss.
Ja, det är väldigt, väldigt bra.
Ja, det är skönt. Men vi tackar för idag, va?
Jajamensan.
Tack och hej.
Ha det bra!
Har du också en fråga om precis vad som helst? I så fall får du gärna mejla oss på biblansvararpodden@gmail.com eller på våra sociala medier så vi kan ta upp den i framtida avsnitt. Vill du vara helt säker på att få ett svar på din fråga kan du gå in på biblansvarar.se och ställa den där. Om du gör det kommer du få ett väl underbyggt svar och kanske kommer vi så småningom att utveckla svaret i podden. Du har lyssnat på Biblansvarar, en podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Biblansvarar.